Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kom till oss du, Jesus kär, och framgång och ditt ord bekär. Låt nådens evangelium hos otrons släkte en forum. Amen. Vi har redan lyssnat till predikotexten som är episteltexten från andra Korintierbrevet 11. Och temat som vi kunde sätta för den här texten är apostelns svaghet, Kristi kraft. Den här texten är väldigt ovanlig. Ska man predika om sig själv? Det tycker vi ju inte i allmänhet att man ska göra. Och Paulus tycker inte heller. För det blir ju lätt skryt. En självbiografi med en massa överdrifter kunde man tänka att Paulus presterar här i det här textavsnittet. Eller är det det? Ska vi predika över människors skryt? Nej, det finns en annan mening med att den här texten är uppsatt för sexagesima söndagen som har temat Guds ord. I det här temat finns svaret på våra frågor. Det är inte fråga om en enskild människas extrema upplevelser, utan om Guds auktoritet, Guds budskap. Det finns inte berättelser i Bibeln på över allt det som Paulus nämner här, men ganska mycket av det nog. Och fast det låter märkligt att han har varit med om allt det där, så är det ingen orsak att ifrågasätta det. Han skriver i Romarbrevet 15: allt som har skrivits tidigare är skrivet i vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Det här avser ju gamla testamentets skrifter. Hur vet vi då att detsamma gäller om det som Paulus skriver? Idag är det ju så vanligt att man säger att det där är bara vad Paulus har sagt. Och så säger man, Paulus var inte Jesus, han var bara en vanlig människa. Han kunde ta fel. Eftersom det finns såna här påståenden, den kritiken mot Paulus, så måste vi lära känna Paulus och hans verksamhet. Och det ska vi göra nu en stund för att försöka förstå den här märkliga texten. Och sen ska vi också se vad syftet med andra Korintierbrevet är. För att få in den här texten i sitt sammanhang. Och så dra slutsatser slutligen. För det som gäller oss och vår tid. Paulus mötte mycket motstånd under sina resor. Under sin första missionsresa i det centrala Turkiet. Det som idag är Turkiet. Så predikade han först i en synagoga i Antiochia i Pisidien. Och där blev han väldigt populär. Så populär att han nästa sabbat, han predikade i synagogan på sabbaten. Så nästa sabbat så bad man honom komma och fortsätta. De som lyssnade var judar och proselyter. Såna proselyterna var sådana som gärna lyssnade till Guds ord, men som ännu inte var helt, hade övergått till judendomen. Men följande söndag, sabbat var det ju, så kom hela staden nästan igång och kom för att lyssna, stora skaror. Då drabbades judarna av avund. De hånade honom och sa emot honom. Och då svarade Paulus och hans medarbetare Barnabas att eftersom de judarna stöter bort dem så måste de nu vända sig till hedningarna. Så hade Jesaja också sagt att budskapet ska gå ut i världens ände till alla folk. På grund av det här och att Paulus fick möta motsvarande situation många gånger kallas han hedningarnas apostel. Det här ledde också till en förföljelse. Och det kan ha varit en av de händelser som han omnämner i vår text. I nästa stad, Iconium, drabbas han av samma sak. Först kom många, både judar och greker, greker alltså från hedna folken som inte var judar, till tro på Gud och börja följa Jesus. Men så står det att judarna förgiftade deras sinnen så att både judar och hedningar med sina ledare gjorde upp planer på att misshandla och stena apostlarna. När Paulus senare var i Filippi under sin andra missionsresa tillsammans med Silas blev de kastade i fängelse och piskade med många rapp. De blev alltså torterade. Där hände sen det bekanta undret då fängelset öppnades och fångvaktaren kom till tro med hela sitt hus och led döpa sig och det sina. Under den tredje missionsresan höll det också på att gå illa i Efesus. Paulus vistades där under 3 års tid, det omtalas i Apostlagärningarna 19. Där blev det ett upplopp så att hela staden kokade under flera timmar. Det var förresten på resan norrut, då han passerade från Efesus norrut genom Makedonien, som han skrev andra Korintierbrevet. I Efesus började motståndet på att silversmeden Demetrius var rädd för att mista sina inkomster från hedna bilder. Men vi ska framförallt se en annan orsak till förföljelserna från judarna och motstånd från såna kristna som hade kvar sin judiska böjelse. Och därför ska vi gå till ett av Paulus tidigaste brev, Galaterbrevet, som troligen är skrivet några år före det här, före andra Korintierbrevet. Det finns ingenting som så har väckt Paulus avsky som det som han möter, har hört från Galatien och som han tillrättavisar i brevet till Galaterna. De förvränger Kristi evangelium. Det har skett så här, för han skriver: jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himmelen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen. Om någon ger ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Hur kan Paulus uttrycka sig så här kavat? Att han till och med kan förbanna en ängel om en ängel kommer med ett annat budskap. Han svarar på det några verser senare. Jag vill göra klart för er bröder att evangeliet som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Här är själva grundorsaken till varför vi ska tro på Paulus. Det han för fram är Jesu egen lära. Det är ingen människa som har tänkt ut det. Det var Jesus själv som uppenbarade sig för Paulus på Damaskusvägen, kallade honom till sin lärjunge och sa att han måste lida mycket för evangeliet. Och när Paulus sen förbereddes för sin tid som apostel, så var det inte så att han undervisades av apostlarna i Jerusalem, utan han fick undervisning av Jesus själv. Och därför så mottogs han som en broder då han kom till apostlarna i Jerusalem sen efter det här. För de kände igen, det var Jesu lära. De hade ju själva upplevt och lärt sig samma lära av mästaren själv. Därför tog de emot honom, fastän han hade varit den värsta förföljaren. Och därför först möttes med misstro. Men när de hade fått del av hans undervisning, hans lära, då såg de: han är vår broder. Det har hänt ett under, ett stort under. Därför tog de emot honom som medarbetare, efter att ha gjort en grundlig undersökning av hans lära. Därför tar vi också emot det som Paulus undervisar som Guds ord. Allt har blivit grundligt bestyrkt. De tecken som Paulus gjorde var Guds bevisning att ordet var från Gud. Sådant behövdes under den första omvälvande tiden. Så ska vi gå till andra Korintierbrevet som helhet. Det var inte alla som tog emot honom. Just andra Korintierbrevet skriver han för att försvara sig mot hård kritik. Därmed försvarar han Guds ord. Redan i början av brevet talar han om lidande och trångmål och rent av att han misströstat om livet. I 6:e kapitlet kommer han första gången in på sina konkreta lidanden, misshandel, fångenskap och upplopp, nattvak och svält. Och så skriver han så här i 6:e kapitlet: vi kallas villolärare men är sanningssägare. Vi är okända men ändå erkända. Vi är döende men lever. Vi är tuktade men inte dödade. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi har inget men äger allt. Och här finns något av det som han sen från det 10:e kapitlet utvecklar vidare. Han anklagas att vara villolärare. Bland annat så anklagar man honom för att han uppträdde som en dubbel person. Han var väldigt ödmjuk då han mötte korintierna öga mot öga. Men sen när han var långt borta och skrev, då var han skarp och vass. Han påminner om att han inte strider på världens sätt med kötsliga vapen, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Här finns ett av hans många kända ord om Guds vishet som vi också ska ta vara på när vi möts av kritik mot Guds ord. I andra Korintierbrevet 10 heter det: vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. I kapitel 11 går han så på direkt angrepp på sina motståndare. I samma vrede som syns i Galaterbrevet: för om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare har tagit emot, då accepterar ni det gärna. Längre fram säger han vilka det handlar om. Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare, förklädda till Kristi apostlar. Och inte att undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Vad är det för tankar som han bryter ner med hjälp av tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud? Och vad är det här nya evangeliet som människor så lätt faller för? Vilket budskap predikas av dessa falska apostlar som drivs av djävulen själv, fast de är förklädda så att de ser ut som Kristi apostlar? Det handlar om själva kärnan i det kristna budskapet: rättfärdiggörelsen av nåd genom tron. Villolärarna smög in någonting av egen berömmelse i läran om Guds rättfärdighet som skulle vara Guds verk alena. Det som skulle se till att ingen annan än Gud behåller äran. Det skedde, den här insmygandet skedde genom att man ville behålla lite av judarnas lagar, som till exempel omskärelsen. Och man ville också hålla kvar bestämmelsen om ren och oren mat och undvika sådant som judarna hade fått i Mose lag som anvisning. Fram till det ska vi observera, fram till det att Jesus kom, tills en bättre ordning kommer. Det fanns sådana som då sa att de har en högre kunskap. De känner till sanningar som apostlarna inte känner till. Också större sanningar än det som Jesus uppenbarade. De har fått mera än det som Jesus undervisade. Det grekiska ordet som används för den här typen av kunskap är gnosis, det betyder kunskap. Och därifrån har man ordet gnostiker och gnosticism. Och det betyder i allmänhet en sån slags filosofi eller lära som har en sån där övernaturlig, överandlig kunskap. Som inte står skriven i Bibeln. Som har kommit på ett andligt sätt. Martin Luther kallade det här svärmeri. Huvudtanken med det här är att vi har fått en annan kunskap än den som Jesus och hans apostlar, särskilt Paulus, förstod sig på. Paulus var synnerligen hård mot sådan gnosis. Den hotade Guds ära. Då kan det verka som en motsägelse då Paulus lyfter upp sig själv och det han har varit med om. Tar han inte bort något av Guds ära och ger den åt sig själv? Nej, för han måste hävda att han är Jesu Kristi apostel. För om motståndarna vinner, om han dukar under för dem, så då är Guds ära om inte ett jord. Det handlar alltså om ingenting mindre än att ge Gud alena ära. Och det brukar vi också uttrycka i frågan om frälsningen. Rättfärdiggörelsen sker av tron alena. Av nåd alena genom tron, den ordningen. Eller så säger jag. Visserligen måste Paulus säga att det, han talar som en dåre. För det är dårar som talar om sig själva. Men han är tvungen att göra det här för att Guds ära ska behållas ograverad. Dårarna förhäver sig själva. Men när Paulus talar om sig själv är det inte dårskap utan det är att förhärliga Gud. Fastän det låter som när en dåre talar. Allt det här får sin kulmen i det 12:e kapitlet. Där Paulus talar om sina väldiga uppenbarelser. Då han blev uppryckt ända till tredje himlen och fick höra sådant som en människa normalt inte ska få höra. Då hölls han nere på mattan av en tagg i köttet. Det var någonting ont, det var någonting svårt, det var ett lidande. Han bad tre gånger till Gud att bli befriad från den här taggen i köttet. Varje gång svarar Gud honom: min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Och därför kan Paulus efter det förklara: därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Vad kan vi av det här dra för slutsatser som kunde gälla oss i vår tid? Vi märker mycket som är välbekant från vår tid här. Vi ser att man hävdar kunskap ovanför Guds ord. Man kan till exempel få höra: vår tids kunskap är mycket större än den man hade på Jesu apostlarnas tid. Eller så säger man: vi måste tolka in Bibeln i vår tid. Vad är det här annat än gnosis, den här kunskapen som man har fått utanför skriften? Det är ren och skär kritik av Bibeln och det kommer, precis som Paulus säger, från djävulens apostlar. Man försöker också splittra Paulus från Jesus. Man säger ju till exempel att Jesus inte talade om homosexualitet. Utan det var bara Paulus som var fast i sin tidskunskap. Det här är inget annat än att man tar bort Guds ära och flyttar över den till människors vishet. Jag vet, jag har kunskap, säger man. Paulus kallar det här att vara uppblåst. Samtidigt ger man ett sken av att förkunna Guds ord och rättfärdiggörelsen av nåd alena genom tron. För i lämpliga sammanhang vet man hur man ska ställa sina ord för att väcka åhörarnas förtroende. I Romarbrevet 16 säger Paulus om det här, de som kommer med villfarelse: med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Fina ord och vackert tal. Det här är fruktansvärt farligt. Man kan använda rätta ord och förege att man predikar evangelium, men i själva verket bedrar man människorna. Det gäller att se upp med sådana. De måste avslöjas och vi ska hålla oss borta från dem. Samma sak är det med den fara som hotar. Från dem som kräver att en människa aktivt ska besluta sig för att bli en kristen. Och då förakta det dop som vi har blivit döpta med när vi var barn. Det som är ett bevis för att Gud har gjort hela verket. Ända från början. Ja, Gud har handlat ännu tidigare än så, som det heter i Efesierbrevets första kapitel. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Det är för att värna om denna nåd och att ge ära och pris till Jesus Kristus som Paulus så hårt attackerade sina motståndare. Vi hotas av samma fara idag från flera håll. Och därför så ska vi också i vår tur värna om detta dyrbara ord. Så att inte mänsklig ära och tanke får föra bort oss från vår frälsare. Låt oss alltså hålla Guds ord högt både hemma och lyssna till det i våra gudstjänster. O, så låt det dyra ordet följa dig vart än du går. Vid det himmelskt rika bordet, kraft för vandringen du får. Ingen nöd och ingen lycka, ingenting på denna jord, skall ur Herrens hand dig rycka, om du bliver vid hans ord. Låt oss be. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.